Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
For 2 år siden ble det kok I Sverige da Hammarby ikke ville stå æresvakt Guard of Honor for Malmö da de ble svenske mestere. Nå det Rosenborg som ikke vil stå æresvakt for Molde. Erik, hva tenker du om Guard of Honor?
Ja, hva tenker jeg om det egentligen? Jeg tenker at det blir vel en så stor eller liten sak som man gjør det til. Och jag kan väl känna att antingen är det en tradition som genomförs varje år när en ny mästare koras och då gör man det oavsett vilka som spelar mot vilka. Men ifall det inte är den traditionen, ifall det är från gång till gång och från år till år, ja, då kan man väl kanske hamna I den situation som ni verkar vara I Norge nu, att det blir debatt och diskussion och infekterade känslor när det ska bestämmas och definieras hur det ska gå till. Ja, har ni liksom kommit fram till någon lösning ännu? RBK kommer inte stå någon guard of honor eller hur blir det där?
Per I dag står saken slik at Rosenborg mener Molde mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse. Det har skapt debatt, og per da onsdag morgen så sier Rosenborg nei til å stå guard of honor. Men det noen slags tradisjon for det her I Sverige, eller Hammarby og Malmö, da ble det ikke, det ble litt kok?
Nei, altså det jo ingen tradisjon, og derfor tykker jeg jo at det ganske lett at komme undan. Det bare å hänvisa til at det her ingenting vi bruker gjøre. Varför ska det göra det nu? Sen har väl ni ett parallellfall där Rosenborg ändå har genomfört det här gentemot Bodeglimt för något år sedan. Och då vet jag inte om argumentationen blir svårare därigenom. Men I Sverige har vi inte den traditionen. Så I grund och botten så ser jag aldrig något behov av det. Jag tycker inte det är nödvändigt.
Så du är egentligen, alltså du förstår Rosenborg här. Du är egentligen på Rosenborgs sida I den saken du då?
Ja, även om er argumentation då försvagas av att ni tydligen har gjort det alldeles nyss till en annan klubb så här. Men generellt tycker jag att man kan strunta I det, så då är väl på Rosenborgs sida, absolut.
Mini, du är emot.
Ja, jeg jo det utgangspunktet. Så skal vi huske på her at unge Niva har laget to fantastiske radioprogram om to norske klubber. Det Rosenborg og Bodø-Glimt. Og det kun de to som har vært inn I de siste 20 årene, eller kanskje de siste 100 årene har vært spilt fotball I Norge, så har det skjedd en gang, og da var det Rosenborg og Bodø-Glimt. Så de andre lagene kanskje de ikke fortjener det, men litt sånn I og med at Niva her da, og at han har laget på de to, så så var jeg ganske klar med en gang. Selvfølgelig skal man ikke stå æresvakt. Altså, det jo ikke noe vi holder på med her, og hvorfor skal vi plutselig gjøre det? Og så ser vi da Magnus Wolff Eikrem står og sier da at dæven hvor jeg gleder meg til Rosenborg skal stå æresvakt. Men jeg skjønner han også, og jeg tror alle Rosenborg-spillere også ville ha sagt det samme på en gullfest eller noe sånt. Definitivt. Men så det feil av Rosenborg når de går ut og sier det. Det virker sånn smålig når de sier at vi vil ikke stå, for at det virker som at Molde skal bare være ydmyk oss, at vi skal stå der. Så, men jeg må innrømme det, så jeg også tenkt sånn, shit, hvis det er så veldig viktig for Molde og en del andre folket, skal ikke vi bare være stor nok til å stille oss opp og klappe det her laget ut? For Molde har gjort en god sesong, det er det ingen tvil om, det er alle enige i. Men så har jeg sov i natt igjen. Og så nå er jeg tilbake igjen at nei, altså det har skjedd en gang de siste, ja, 100, altså det har skjedd en gang i norsk fotballhistorie, i hvert fall sånn som vi vet, og det er at Rosenborg gjorde det en gang til Bodø-Glimt, som vi har et tett forhold til, som er egentlig som en liten bror til oss. Så
vi kan ringe Mini en gang hver dag og få en ny sak hver dag på en ny mening.
Ny vinkling. Men adressa er ute og melder i dag på lederplass faktisk at det er lite gjennomtenkt av Rosenborg, og der står staken, Steffen, eller kommer det mer?
Jeg tror nok Rosenborg står på sitt, men jeg tror nok at også at det som har gjort det her interessant, altså vi får jo mye kritikk i media og Adresseavisen spesielt, for at vi tar den saken her og forhøyer, og ingen bryr seg om æresvakt og ditten og datten. Men det interessante her er jo, som vi sier, Rosenborgs begrunnelse for ikke å gjøre det. Ydmykelse, altså de føler at Rosenborg i Molde prøver å påføre dem en ydmykelse, og at den på ingen omstendighet skal være med på noe æresvakt. Og det er det som gjør det interessant, tenker jeg, den argumentasjonen. Altså æresvakt-debatten blir jo på en måte grunnlaget for det hele.
Da. Men bør da Rosenborg heve seg over det, Erik, og så si at ok, Wolf Eikrem står og jubler på en gullfest, det er greit?
Nei, så jeg kan vel kjenne at det her inte nödvändigtvis behöver vara världens största sak. Jag tycker väl att ni verkar ha kommit fram till en slutpunkt här. Säger att det här är inget som brukar göras. Det här är inget vi tänker göra den här gången. För det känns inte som att ingången är rätt. Det känns som att det är något mål det kräver att förvänta sig. Snarare än något de skulle uppskatta. Och något som skulle utgå ifrån en ödmjukhet. Så jag tänker att Rosenborg kan komma undan, ni behöver inte göra det, och jag tror inte diskussionen behöver bli så mycket större än så, men den är samtidigt underhållande att följa från sidlinjen, så för all del, vakna Mini upp imorgon med en ny åsikt, då kommer jag lyssna på den också.
Men vi ska konstatera det i vart fall en som är ganska säker på, Magnus Wolf Eikrem vill aldrig ha stått på guldfesten och ropt, dæven til jeg gleder meg til HamKam skal stå æresvakt til oss. Det vil aldri ha skjedd. Så de i Molde må også skjønne det. Det er jo ikke klubben som prøver å, jeg må si, være litt sånn, prøve at Rosenborg skal føle seg at de må være nedverdigende her. Men Magnus Wolf Eikrem blir liksom klubben i denne sammenhengen, men det er jo ikke Stavrum og dem. Så jeg skjønner jo at det har blitt en sak, for vi ser jo at det engasjerer.
Veldig.
Og det er jo det fotball handler om. Så sånn sett er det herlig også.
Ja, og så er det så utrolig delte meninger om det. Det er liksom ikke, veldig ofte så er det en tydelig mening på veldig mange saker, men her er folk så sykt delt. Du har de hardeste supporterne som er helt på linje med klubben, og så har du veldig mange som også synes det er helt dust, liksom.
Ja. Jeg tror vi lar det henge der forløpig.
Men du, det som er litt artig er jo at når vi sitter her og diskuterer, så får jeg altså tekstmelding fra en i Molde. Ja. Altså ikke i Molde fotballklubb, men en Thor Hammerø, som kommenterer fotball og sånn. Nå må du ta deg en tur på brakka og stram dem opp. Går ikke an å dumme seg ut.
Altså, ok, ja, Hammerø,
han har kommentert. Hammerø for siste ordet.
Nei, det er spesielt. Men den første har vunnet flere priser da som journalist, har skrevet flere bøker, han er ekspert for Viasat. Han er mannen som sammen med Håkan Andreasson står bak podcasten When We Were Kings, suksesspodcasten, og har da sammen med Thomas Carlsen skrevet bok om Rosenborg 1996, sesongen da alt var mulig. En bok med bakgrunn nettopp episoden om Rosenborg i When We Were Kings. Erik Niva, hva slags forhold har du til Rosenborg?
Nej, men jag har ju ett förhållande där jag känner väldigt stor beundran för fotbollsklubben. Rosenborg blev någon form av arvtagare till vårt IFK Göteborg på 1990-talet. Vi hade Göteborg som gjorde otroliga saker och som fick oss nordbor att känna att vi kunde hävda oss i Europa. Och sen försvann Göteborg och Rosenborg steg någonstans upp istället. Och på ett sätt var det såklart längre för mig kulturellt till Trondheim och Rosenborg. Men på ett annat sätt så låg det ännu närmare. För det fanns någonting i den här dimensionen att det var en klubb norrifrån. Ja. Jag kommer ju högt norrifrån i Sverige. Och det är en viktig del av min identitet. Det är en viktig del av min analys och hur jag uppfattar världen. Och det gjorde att jag kände nog starkare för Rosenborg än många andra svenskar. Det kanske inte engagerade extremt många i Stockholm eller Malmö eller Göteborg. Men många från norra halvan av Sverige kände extra starkt för det här. Och jag tillhörde absolut dem. Så från början beundrade jag klubben på avstånd. Sen hade jag liksom förmånen att komma till Trondheim några gånger. Då RBK fortfarande spelade i Champions League och fick ännu starkare känslor. Och numera har jag inte samma koll på vad som händer i vardagen. Mycket blir det att man liksom följer med genom svenskarna, genom Dorsin och Vecchia och Augustinsson och vad de gör och inte gör. Men det finns hela tiden den där liksom grundmurade respekten för en klubb norrifrån som har gjort saker som vi tidigare inte trodde var möjliga.
Och så du skriver ju, eller du och Karlsson skriver i boken här som kommer nu, det som utspann sig runt Lerkendal på 1990-talet var höjdpunkter för hela den nordiska fotbollsbevegelsen. Och på väldigt många måter var det slik var det fotboll slik jag vill att fotboll ska vara. Det är ju stora ord, alltså Sverige tog ju VM-bronsen i 94, Erik.
Ja, det där syftar väl mer på liksom klubblagsfotbollen, men jag kände ju verkligen att det Rosenborg gjorde, det skapade just en form av syntes av sånt som jag uppskattar med fotboll. Och vi har haft delar av det på olika håll i Sverige. Men i Rosenborg smälter det liksom samman. Dels var det, och jag brukar ta det exemplet, det här med den lokala förankringen. För vi hade ju en klubb, Malmö FF, som faktiskt nådde hela vägen till Europacupfinal 1979. Och då var det så fantastiskt att alla spelare i laget kom från Skåne. Det var som när Celtic vann Europacupen. Då brukar de ju prata om att alla spelare i laget var inom en liten radie från Celtic Park. Och så var det med Malmö. Så var det ju även med Rosenborg. Det här med att i stort sett alla var trönder. Det tyckte jag var fantastiskt. Sen uppskattade jag också att ja, Nils Arne Eggen och vissa med honom ändå hade någon större idé med fotbollen. Det var inte bara 4-3-3 offensiv, utan det fanns den där känslan av samhällsnytta. Det här skulle vara fotboll som gjorde nytta för människorna i Tröndelag. Och det fanns väl, ja, men i alla fall det vi i Sverige uppfattar som någon form av socialdemokratisk samhällsidé i grunden. Och det går att se på politik och fotboll på en massa olika sätt. Men bara det där att det fanns en vilja att ingå i ett lokalsamhälle, i ett större sammanhang. Och ni Rosenborg ute och spelar i Champions League och ni sa när Eggen raljerar och orerar om liksom humankapitalets seger över finanserna och sånt där. Och sånt tycker jag också är fantastiskt. Och sen då även den där rent geografiska dimensionen. Att det som gjordes, det gjordes på en breddgrad där fotboll inte brukar vara särskilt framgångsrik. Och Rosenborg gjorde det dessutom till stora delar i en tid då den lilla klubben redan hade börjat tryckas ner. Det var ju så mycket lättare för Malmö FF, så mycket enklare för IFK Göteborg innan 90-talet och Premier League och Champions League och liksom hyperkommersialiseringen. Så det är allt det här sammanvägt som jag tycker gör att vi har fog för de stora orden. Det var någon form av höjdpunkt, slutpunkt på tiden då vi kunde konkurrera med någon form av skandinavisk föreningsmodell och ändå åka ner till San Siro och besegra Berlusconi och Arrigo Sacchis Milan. Det händer ju inte längre. Det kan finnas små saker som påminner om det och som därför är väldigt mycket värda. Men att liksom vår modell kunde besegra storkapitalets fotboll, ja, det var väl sista gången det hände.
Och så var det ju 18 år när det här skedde, alltså boka kommer i 96, eller är från 96 och du var 18 år. Du snackar lite om förhållandet du fick till Rosenborg etter hvert. Jag ska snacka lite med dig om de mötande du hade med Nils Arne och de mötande du på Brakka, men det var lite senare. Erik, vad var Rosenborg för dig som 18-åring då?
Ja, då var de ju, som jag var inne på tidigare, de som bevisade att det gick. Och på den tiden var jag väl inte lika fixerad vid den här idén om liksom en fotboll för samhället. Jag förstod väl inte alla dimensioner av det, utan det jag förstod då, det var just att okej, här kommer en liten klubb från någonstans högt uppe med spelare som inte har särskilt stora namn, Det var väl liksom, ja, Mini Jakobsen, alla kände till Mini Jakobsen även i Sverige. Han var spektakulär och voltade omkring och gjorde roliga grejer. Men annars var det ju inte spelarna, utan det var laget och den känslan. Okej, okay, 11 stycken som jag inte vet vilka det är kan besegra det här laget där i stort sett alla är storstjärnor. Och det var det exemplet som liksom verkligen stack ut när jag var lite yngre.
Men du, alltså det här var ju 96 och då var ju IFK Göteborg i gruppa till Rosenborg. Jag snackade lite om det också, men så dere på uppe i Malmberget, möjligt att du hade flyttat från Malmberget då ganska långt norr i Sverige, så dere alla kampene på TV med Rosenborg i Champions League den gången, eller gjorde du inte det?
Jag kommer inte ihåg exakt hur det var den säsongen, men vi hade Champions League-sändningar på dåvarande TV3 som var en nationell kanal. Det var ju inte betal-TV. Och det var väl ofta så att IFK Göteborg visades när de var med. Om IFK Göteborg spelade mot Milan, ja då såg ju inte vi Rosenborgs match som gick parallellt. Men det fanns ju alltid de här utförliga highlights-svepen och det är liksom... Ja, man såg målen, man såg spelarna, ibland såg man hela matcher. Och just de här matcherna mot IFK Göteborg 96, de var ju oerhört smärtsamma för många svenskar. För där blev det någonstans tydligt, ja, men lite som det är idag, att här sker det någon form av skifte. Vi kom från ja, men VM 94 som du var inne på. IFK Göteborg hade varit nära att gå till semifinal i Champions League. Och vi hade fortfarande, det är i färskt minne att de hade vunnit UEFA-cupen 2 gånger. Men nu kom Norge med Drillo och med Nils Arne. Och med ett Rosenborg som bara sprang förbi IFK Göteborg 2 gånger om. I matcher som då sändes på nationell svensk TV. Så då fick vi känslan av att oj, nu håller något otäckt på att hända. Nu håller lillebror på att springa förbi. Och ni gick till VM 98 och hade ett mirakel i Marseille. Och Sverige gick inte alls dit. Och det skulle dröja väldigt många år innan Sverige fick en klubb i Champions League igen. Så just det där skiftet, det satte sig starkt i många svenskar. Och som sagt, det påminner väldigt mycket om det vi ser idag. När Bodø/Glimt når längre än vad vi gör och... Där Djurgården visserligen besegrar Molde, men vi känner att det vet inte tusan om det var en tillfällighet. Och så Håland och Ödegård och landslaget på det. Så där tycker jag det finns paralleller just om man pratar i förhållandet mellan Sverige och Norge som fotbollsnationer.
Ja, och så att Molde slår Djurgården, det må vara att Djurgården slår Molde, det är grejt i Trøndelag.
Det går helt fint för oss.
Den andra då?
Ja, vi får se, det är retur nästa vecka. Djurgården har rätt jobbigt just nu.
Den andra stod mitt i smörjet med bägge bena i 1996-säsongen. 292 kamper för Rosenborg, 139 goller. Erik var inne om det, 2 mästerskap. Mini var med på bägge 65 landskamper och 35 matcher, 18 goller i nettopp året 96. Och du skårade bland annat mot IFK Göteborg när det snudde i, ja, i Sverige, Mini. Alltså, nu kommer det bok. Varför är det intressant med en bok om Rosenborg 96?
Nej, det är intressant. Ska vara grej med Niva här och så, men Niva har ju en fantastisk kunskap och är väldigt flink till att gå in och få ting som man kanske inte vi husker till vanligt och kan se det som en mimrebok. Jag husker ju podcasten When We Were Kings när jag satt och hörte på den mellan Oslo och Trondheim och körde bil och blev imponerad över allt av detaljer som jag har fått med sig, men jag måste innrömma att mycket av det jag husker från podcasten är ju historien han har med Nils Arne. Alltså hur Nils Arne varje eneste gång började att snacka till han Erik Aksman, han aldrig har mött den för och så han mött den 5 gånger för och började att fortälla historien om då Norge slog Sverige i krig eller ett eller annat sånt som inte har något med fotboll att göra, som då jag tror mycket av fascinationen av Rosenborg var Nils Arne. Alltså hur han uppträdde på presskonferenser och hur han var till folk som också hjälp oss, även om vi också var goda att spela fotboll. Och så ska du huska på det att IFK Göteborg är första kampen vi vinner borta i Europa på ja, årevis, om inte hoppas jag våres historia. Och det var ett sån lite, selv om det var, missförstå mig rätt, bara IFK Göteborg, så var det en liten sån grej. Nu har vi tagit ett nytt steg. Nu har vi vunnit en kamp borte i Europa, något som vi nästan aldrig gjorde. Så vi var nog lite höj på oss själv, för vi fick väl besöka Milan efterpå med några gula och röda fotbollsskor som suste runt oss på Lerkendal. Men det gjorde att vi gikk det bortekampen på en litt annen måte. Hvordan vi fikk trua på oss selv, og etter hvert klarte vi å få andre resultat på bortebane i Europa også.
Hvordan husker du Mini, Erik?
Ursäkta?
Hvordan husker du Mini?
Nei, men jeg minns jo honom som en Ja, vi uppfattade ju honom som en annorlunda typ av norsk fotbollsspelare. För Sverige är ju ofta så att vi tittar på Norge med ganska dimmiga ögon. Vi ser inte särskilt klart, vi tittar ganska slarvigt. Och när vi gör det, så då hade vi väl ändå fastnat i att den giltiga bilden av norsk fotboll, ja, men det var snarare Drillos fotboll än Nils-Arne Eggens fotboll. Vi hade sett mer av landslaget i början av 90-talet än vi hade sett av Rosenborg. Så vi trodde väl att, ja, men norsk fotboll, det är mycket fysik, det är mycket löp, det är 4-4-2, det är liksom raka, eller för den del snea crossbollar på Flo som nickar ner den till Fjörtoft. Och så kommer Mini och virvlar fram och ser ut och spelar på ett helt annat sätt. Det här är liksom ingen terränglöpare, utan det här är en liten fyr som pilar omkring och är snabb och kvick och sevärd och ganska spektakulär. Och så är det liksom alla de här målen och volterna och allting. Så många såg nog på honom och kände att det där är något annat än vi har sett tidigare från norsk fotboll. Det där är riktigt ovanliga norska typen av fotbollsspelare. Och det var väl sant just ifall man ser till, ja, men landslaget under den här tiden. Det blev väl inte lika tydligt ifall man faktiskt tittade på Rosenborg och vilka roller de offensiva spelarna hade i det laget.
Ska det stå ukommentert? Det var greit, det var bra.
Ja, absolut. Hvis man skal sammenligne meg med noen, men det er jo for han er litt utenfor banen, og definitivt ikke like god, men det er jo Brolin, altså, som er litt den andre typen i Sverige, en god fotballspiller, litt sånn annerledes type, liten og litt sånn som meg, nå sikkert litt småfeit og litt sånn. Men også litt sånn typen, hvordan han var litt sånn utenfor banen, vil jeg sammenligne meg litt med Brolin, tror jeg.
Ok, den la vi så ut umotsagt. Men
Thomas Brolin som alltid satte stolthet i att han aldrig hade läst en bok. Så han när han låg i sjukhussängen efter operation och bläddrade en tidning om trav istället.
Okej, den tredje och fjärde gör vi då kort idag. För mens jag var 15 år då, jag husker allt från 96, alltså jag var på kampen vi drog för Tolga i Boxfresh Snowyogs, var bilsjuk och kastade upp på Berkåk och grejer och grejer. Så var du 6 år, Steffen, husker du något som helst?
Jag var väl 5 år då, tror jag. Ja. Svaret på det, nej, men det är ju starten på det som var den stora perioden för min del med, ja, Mini var väl lite var det färdig när jag var på min Rosenborg höjde sån rent supportermässigt, men tidigt 2000-talet, så det var ju här det startade, och det jag syns ju det är superintressant med en sån bok, och också intressant med podcasten till Erik för att få det genfortalt och få allt samlat på ett brett, det är nydligt.
Okej, då är vi lite igång här, och så vet jag att Erik har cirka 3 kvarter, så vi ska dra igenom. Vi har en del frågor från lyttere. Vi ska snacka lite om Rosenborg Molde etvärt med särskilt med Mini kanske mot slutet här, och vi har ukas lag hvor det drar sig till i trønderske ligaer mot slutet. Men alltså först för 2 år sedan kom alltså avsnittet om Rosenborg i podcasten When We Were Kings. En podcast som har under 160 episoder vel, om allt från Man United, England, EM 96 till Jonas Terns Värnamo. Mini, vad har du på Värnamo?
Nej, där är jag inne med att där är jag lite blank.
Jag har hört på flera timmar om Värnamo, jag har full kontroll.
Det går bra för Värnamo nu, ska ni veta. Ja, de hänger kvar i Allsvenskan utan problem.
Ja, och så har vi ett spørsmål om Per Messias Högmos Häcken och Erik, så vi får se om vi räcker att tala med, men det kulminerade ju i 96, ja, i boken, sant? Men startade då, om vi skulle läsa boken, med Nils Arne, Rinus Mitchells, vi har Jon Olav Gjelde från byen Vukku som du skriver, eller i alla fall sa i podcasten, Erik, det är ju fel, det är ju bitligt, det är ju lite gren, det är ju tre hus.
Du ser, you win some, you lose some.
Och till Miracle Milano som då tog Rosenborg till kvartfinalen i mästerligan. Steffen, du har såklart hört den episoden med podcasten om Rosenborg.
Ja, jag hörte den och jag tänkte ju lite sån som jag tror kanske Erik skrev det i förordet i boken och så, att varför ska det här vara intressant för oss? Vi kan ju den här historien, kan vi inte det? Och så var det ju, det är en episod på 3,5 timmar, så som de också väldigt många av dessa episoderna är, och du kommer ju inte 1996 för det har passerat 2 timmar. Så det sier jo litt om historiefortellingen til Erik her, at det er, alt skal med om oppveksten til Nils Arne og hvorfor. Og det er det som er så interessant, for hvordan alt henger sammen her, og det er det som har gjort When We Were Kings en suksess, tror jeg, at du får på en måte alt henger sammen med alt, og fotball er kultur, og kultur er fotball, og politikk og alt sånt der. Så det er superinteressant, og detaljene, ikke sant? Og så tror jeg nok, vi trøndere er såpass stolt av den perioden der med Nils Arne Eggen og norsk fotball, med Rosenborg, at det er litt kult å høre en svenske liksom fortelle i detalj om hvor god Rosenborg var på 90-tallet. Det er ikke større enn det, at vi synes det gøy.
Men hva slags research gjorde du? Altså, jeg skjønner jo at du husker en del fra din egen oppvekst og sånt, men fortell litt om researchen, både i forhold til podcasten og boka.
Ja, nei, men varje podcast försöker researcha så grundligt jag någonsin kan. Och min research utgår ju mest från skrivna källor. Så jag läser böcker, jag läser gamla tidningsklipp, jag går ner i arkiv, jag går igenom så mycket jag kan hitta och så mycket jag hinner. Ibland när jag kan och när jag behöver så tar jag ju kontakt med de direkt berörda människorna, för jag kanske måste kontrollera någonting eller få något förklarat eller få ytterligare någon detalj. Men mycket går ut på att samla ihop egentligen allt jag kan komma över och sen själv kontextualisera och sammanfatta det. Okej, här finns all den här informationen, men vad betyder den? Vad är viktigt i den? Vad använder man och vad väljer man bort för att nå fram till historiens själva kärna? Och det överraskade ju mig lite grann med just avsnittet om Rosenborg och för den delen också avsnitten om Bodeglimt, att det allra mesta som jag tar upp, det kommer ju från er. Det har ju redan hämtat från norska tidningar och norska böcker och norska radiointervjuer och vad det nu kan vara. Och i första hand gjorde jag ju avsnittet för en svensk publik. Jag tänker att här finns det mycket information som aldrig kommit till Sverige tidigare. Men gentemot de norska lyssnarna som jag visste att vi hade, så var det ju mest en fråga om att hoppas de ändå känner att det är rättvist, att jag inte har fattat fel, att det här är någonting som inte stämmer. Jag trodde ju inte att det skulle möta så stor uppskattning som det ändå har gjort, just eftersom att det här har ni redan hört förut, det här känner ni till. Utan tanken var att berätta om Rosenborg för Sverige. Och som fick väl några norrmän stå ut med att lyssna ännu en gång på sånt ni redan hade hört. Men jag blev ju väldigt förvånad av att reaktionerna och responsen från Norge var så stor och så positiv. Och kanske fanns det något i det där att ni har hört allt och ni känner till allt. Men kanske har det inte riktigt pusslats ihop och satt samman och gjorts de här bågarna från förr till nu på ett övergripande sätt. Och ifall det finns någonting som är värt något för er, då är det väl det att här kommer någon utifrån med en blick på era pusselbitar och så lägger jag ihop dem på det sätt som jag tycker blir bra.
Du kände dig igen, du Mini?
I podcasten?
Ja.
Ja, men allikevel som 3,5 timer, altså det så mye annet i tillegg, altså rundt historien, kulturen som dere snakker om, altså, og selvfølgelig Nils Arne er jo en rød tråd i det her, og det er jo det, og jeg synes jo også, altså, som du sier, tenkte jeg var midt oppi det her, jeg var liksom en av aktørene, men jeg sitter jo allikevel i den bilen min da, mellom Oslo og Trondheim, og hører på det her, og synes det er veldig interessant, og så hører jo jeg også selvfølgelig at noe ikke er helt rett akkurat der og der, men det er så lite at det er ikke verdt å nevne engang, så jeg vet ikke helt om jeg skal si liksom, at det er artig å høre på at, for at vi har vært med på, men det var like artig for meg å høre historiefortellingen på en annen måte.
Og like artig å høre på Niva som å spille kampen.
Ja, det var nei, det var vel ikke det. Det tror jeg vi kan ta fast.
Men vi har vært litt innom det allerede, så vi skal ta det litt, prøve å være litt konkret, Erik. Men jeg har fått en del spørsmål fra både Mats og Kobberød. Du snakket litt om hvor store Rosenborg-spillere han var den gangen, altså, kunne dere name-droppe alle 11 i startelveren og sånt, eller hvordan var det der? Og Mats lurer på hvilken Rosenborg-spiller gjennom tiden har høyest status i Sverige.
Ja, nu ska vi tänka. Jag tror väl ändå att Stefan Iversen faktiskt är den som har högst status. Dels för det han gjorde i Rosenborg, men också för att vi känner honom genom Premier League och genom landslaget. Och för de äldre att de minns Odd Iversen. Det är ju liksom den andra stora personberättelsen om detta Rosenborg. Vi har familjen Eggen med Nils Arne. Vi har såklart även familjen Iversen med Odd och Steffen. Och jag tror nog att Steffen Iversen, i alla fall för min generation, är den allra mest välkända. Sen kanske jag liksom personligen värderar Roar Strand högre och liksom tycker att hans bidrag är ännu mycket mer värt. Men Steffen Iversen var nog liksom stjärnan som folk kände till. Och jag tror inte de flesta skulle kunna namedroppa hela elvan från mitten av 90-talet. Men för oss som var jag tror att det gäller egentligen alla fotbollsintresserade generationer, att när du hör om räknas, ja just det, så kan man ju ytterligare, man kan ju Brattback och Häggen och Rörsfält, alltså de namnen, de kan de flesta fotbollsintresserade svenska plocka fram.
For min, altså, vi tar jo det, hvor stor var dere den gangen? Altså, det jo mange, Steffen Stenersen lytter nå på 30 år og under som ikke husker det.
Jeg bruker jo si det at, for jeg var jo litt, nå blir jo litt sånn skryt av meg selv da, men
okay.
Det jo en faktaopplysning. Litt popstjerne, altså det jo ikke noe tvil om det. Og jeg jo veldig glad for at ikke Twitter og sosiale medier eksisterte så mye på min tid, for da jeg nok sikkert blitt kalt inn på kontoret til Bratseth hver eneste dag for ting jeg har sagt eller gjort eller alt det der. Så ja, vi var, altså det sto folk utenfor... garderoben etter kampen, jeg husker i starten når jeg kom hit, og da er det jo før 96, da er vi på slutten av 80-tallet, så sendte de andre spillere meg og Ørjan ut av garderobedøra, så de kunne gå bakdøra ut, for det sto 50 hylende små jenter og gutter utenfor og skulle autografen etter hver eneste kamp. Så vi var nok et først så var vi noen gode å spille fotball, men så var vi veldig likende, altså vi var, jeg bruker jo si i dag, vi må ikke glemme det helt, for at det mer folk som interessert i Rosenborg i dag enn når vi spilte, bare så det klart, men det har jo med hvordan verden har blitt, og det jo mer folk på kampene, hvis du ser borti fra Champions League-kampene som var utsolgt, så det mer folk som ser på Rosenborg i dag som går på Lerkendal stadion enn når vi spilte på slutten av 90. Mulig helt sånn når vi kommer på slutten av 90 at det begynte å bli 15 000, men jeg ikke så sikker på det i seriekampene.
Og så du blir tidsvitne for tiden etterpå, Steffen. Du hadde jo en Caradas-greie fra 2003 og 2002, sorry, Inter i høst der. Det liksom tida de som Rosenborg-supporter, for du er fra Skjolla, så du jo trønder som bare det. Men hvor stor og viktig del av Rosenborg-historien det her?
96?
Ja.
Nei, altså Milan-historien, vi kommer jo sikkert til den, men den jo den alle kan. Altså om du født i 91 eller 2000 eller 1922, liksom, så kan alle Milan-historien. Alle vet hvem som skårer, alle vet hva som skjedde, liksom, alle har det bildet av Vegard Heggem som går opp der. Så det var jo der det startet, og det den som alltid vil, altså det var kanskje ikke den beste kampen til Rosenborg prestasjonsmessig, der kommer det jo flere etter hvert, men det den som trekkes fram som den største, fordi det hadde jo aldri skjedd før. Det var kanskje det viktigste, og så var det liksom, det var Milan den gangen med Berlusconi på tribunen, og det var liksom virkelig da, den underdog-historien med snekkere og feirer fra Trøndelag som kom og møtte så store superstjerner fra Italia og slo de ut av Champions League, og det er jo på en måte der det hele startet, og så blir man vant med det etter hvert, men ja.
For det vi skal ut på, vi slo dem ut da, ikke sant? Ja. Det er jo det som er viktig her. Altså, man har jo kamper der man har fått gode resultat som kanskje ikke har så viktig betydning for motstanderlaget, men her slår vi dem ut av Champions League, og det var, vi opplevde jo nesten det samme at vi slo ut Juventus når vi spilte 2-2 mot Olympiakos her på 98-99, eller hva det var. Og da skjønte jo ikke vi hvorfor det Olympiakos-spillerne jublet sånn når det ble 2-2. Nei. For at eieren av Juventus eide også Olympiakos, så det var en sinnssyk bonus til Olympiakos-spillerne som gjorde at de gjorde at Juventus, så vi hadde slått ut Juventus da også i gruppespillet når vi fikk et par uheldige situasjoner. Erik Hoftun gikk opp i ryggen på en 30 meter fra mål, og Jørn var vel ikke helt heldig, og André Bergdølmo snudde seg i muren og alt mulig som gjorde at det ble 2-2.
Men altså, kjapt bare min episode, jeg var jo med Bent i København i 2010, han var sidekommentator på radio, jeg kommenterte på radio da Rosenborg røk ut i playoff for FCK den gangen. Da det 8 år siden Bent har lagt opp, og fikk ikke gå i fred i Københavns gater, det husker jeg så godt, spesielt middelalderende damer da, skulle bort og ta mobilbil det med Bent den gangen, men nå kommer jo boka, Erik. Hvorfor har dere laget den?
Det var ju ärligt talat bokförlaget som hörde av sig och sa att ja, vi har lyssnat på podcasten, vi tycker att det går att använda det här materialet och vidareutveckla det till en bok, och jag var ärligt talat lite tveksam, jag kände ännu starkare det här att ja, men ni känner ju redan till det här, ni har redan hört det, ni vet allt det här. Finns det verkligen intresse? Och då insisterar de, ja men det kommer det göra. Och så har vi då den här andra författaren som heter Thomas Karlsson som kan just bygga ut och vidareutveckla och göra det ännu lite mer relevant för en norsk målgrupp. Och då lät jag mig övertala, så jag sa okej, tycker ni det är en bra idé så då blir det en bra idé, då kör vi på det.
Men vad har varit det liksom, alltså vi har snackat lite om kampanjen och störelsen och sånt på de kampanjen och prestationerna och sånt, men vad var det artigaste för dig när du jobbade med det här då?
Ursäkta nu, hänger
jag inte med. Roligaste, vad var det roligaste när du jobbade med den här bokprojektet och podcasten, allra artigaste?
Alltså allting kommer ju alltid tillbaka till det här. Bokens undertitel är ju året då allt var möjligt. Och tyvärr är ju inte längre allt möjligt i fotboll. Vi har fortfarande en idé om att det kan vara det, eftersom att de inte riktigt har hunnit stänga Superligan ännu. Så i teorin går det fortfarande att möta och besegra de allra största. Men i praktiken vet vi ju alla att det kommer inte gå. Det är möjligt att Rosenborg spelar gruppspel i Champions League igen, men slå ut Milan, vara på väg att slå ut Juventus, kunna drömma om att faktiskt gå till final och vinna turneringen, det kommer inte hända. Och därför är just känslan av att återknyta till tiden då allt var möjligt så stark. För vi säger ofta att man säger bara att allting var bättre förr, man ska akta sig för att bli för nostalgisk, och det håller jag med om. Men i just det här fallet så stämmer det. 1996 var allt fortfarande möjligt för en klubb som Rosenborg, en stad som Trondheim. Idag är det inte längre det. Och det är en enorm förlust, en gigantisk förlust för hela fotbollssporten. Och därför blir det väl lite extra artigt och liksom betryggande att minnas tillbaka till en tid då i alla fall den grundläggande grejen faktiskt var bättre. Det tycker jag inte går att beskriva på något annat sätt. Det går inte att hitta ett annat sätt att se på saken. Det var bättre då, och det bevisade Rosenborg.
Och så har du lite senare då, du kan ju fortälla lite om det. Du var på Brakka flera gånger, du har intervjuat Nils Arne flera gånger. Mini träcker fram Nils Arne. Förhållandet till Nils Arne och de möten du hade med han.
Det var också som Mini beskrev att han var ju så väldigt speciell, och det räckte ju med att träffa honom några få gånger ganska flyktigt för att förstå det. Han pratade på ett annorlunda sätt, han förde sig, han var yvig, han var avig. Han var ju aldrig ovänlig, men han var ändå ganska intimidating, som man säger på engelska. Det kunde ju vara lite läskigt att stå framför Nils Arne Eggen. Och jag hade varit i Trondheim och sett Rosenborg privat någon gång. Jag var där 98 och såg Rosenborg besegra Galatasaray med 3-0. Det var ju tre mål av Rushfeldt. Men sen flyttade jag till Sundsvall i Sverige för att gå på journalisthögskolan. Och så började jag jobba på lokaltidningen där. Och det här är i början av 2000-talet. Det är 2001, 2002, 2003. Och då hade Sundsvall, klubben där GIF Sundsvall, Per-Johar Hansen som tränare. Och de hade flera spelare från Tröndelag. Det var Öyvind Svenning och allt vad de nu hette. Och de hade en idé om att egentligen använda Rosenborg som modell för att bygga sin egen klubb. Och det här gjorde då att jag fick anledning att åka till Trondheim och se Rosenborg flera gånger om. Så 2002-2003, de åren, då var jag där säkert 4-5 gånger. Och det var Inter hemma, just apropå Caradas. Och Ajax hemma när Zlatan var där. Och vad var det med för Porto, Deco gjorde något mål och så. Och då var ju dels det här med Nils Arne väldigt speciellt, att man kom dit varje gång och han hade ingen aning om att vi hade träffats 2 veckor tidigare. Och det var inte otrevligt, det var bara liksom annorlunda. Men framförallt var ju den här känslan av, även här på olika sätt får den där inblicken i att det här går att göra. För Sundsvall i Sverige, Umeå i Sverige, de städerna längs Norrlandskusten påminner på många sätt om Trondheim i förutsättningar. Men där var fotbollsklubbarna små och hopplösa och inte ens i närheten av elitnivå i Sverige. Medan man kunde ta direkttåg från Sundsvall över Jämtland Härjedalen och bort till Trondheim. Och där fanns plötsligt en parallell stad och en parallell verklighet som ju kändes som utopia när man kom från Sverige. Tänk att det går. Tänk att man kan ha det så här bra bara några timmars tågresa bort. Så det var liksom sinnesvidgande för mig att förstå att okej, det går att göra. Vi borde också kunna, men av olika anledningar så kan vi inte.
Så ska jag klart att bli för mycket Nils Arne, men jag lurer på det, för det står ju i boken Erik om Fittes Arnhem som var lite som på Nils Arne för det här 96-säsongen, alltså på slutet av 95. Kan du starta med Mini? Hvis Nils hade gått till Fittes Arnhem så hade det kanske inte varit någonting av någonting här, eller? Nei. Er det for enkelt?
Ja, jeg tror det. Han har så viktig betydning, selvfølgelig fotballmessig, og den staheten på hvordan vi skulle spille fotball. Altså der har jo han Roger, eller også Carl Drillo, vært altså bestandt på sånn her er min måte å spille fotball på. Nå kom jo ut filmen om Drillo, ikke sant, fra 1998, der han er krystallklar på at det er uaktuelt å spille annerledes når han begynte å få kritikk. Og Nils Arne var jo der også, selv om vi justerte jo oss litt i forhold til når vi var ute i Europa. Hei, 4-3-3, angrip, kjør på, ikke sant? Og så etter hvert lærte vi oss å i hvert fall dette litt ned i en forsvarsposisjon av og til. Men Nils Arne er så viktig for den klubben her fotballmessig, og like viktig på at han gikk og brydde seg om alt. Altså, som jeg bruker å si det, hvis du tror at det er noen rørleggere som har bestemt hvordan rør som ligger under stadion, så tar du helt feil. Det er Nils Arne som sto over en eller annen og bare sa, altså, du kan jo ikke legge det røret der. Altså, men der var han. Sikkert en pain in the ass for de som jobbet sammen med han. Definitivt. Det er også en faktaopplysning. Men veldig viktig for oss.
Og derfor er det jo så, når vi vet nå at Nils Arne ikke er blant oss lenger, så tenker jeg at det er ekstra viktig at sånne ting, sånn som 96-sesongen, sånn som podcastepisoden til Erik, at det finnes, at vi kan fortelle til ettertida, se hva Nils Arne gjorde, se hva Nils Arne var, hva, altså, for de får ikke oppleve det. Folk som er yngre enn meg, liksom, de har ikke opplevd Nils Arne, de vet ikke hva han var, men se hvor mye han har betydd for det Rosenborg er i dag, og hvor langt Rosenborg har kommet. Så det gjør det jo ekstra spesielt med det bakteppet som...
Ja, for Erik, altså, Nils Arne gikk jo bort i januar. Hvordan hadde den boka de sett ut uten Nils Arne i Rosenborg, hvis han hadde gått i Nederland i 95?
Ja, ja, vad hade hänt då? Det hade varit en ganska tunn bok, en ganska kort bok och med tråkigare persongalleri. Men jag tycker väl att... Ja, men som ni är inne och berör nu när han inte längre finns med oss, så blir det ju extra anledning att liksom fundera och reflektera kring betydelsen av det han och Mini och laget gjorde. För jag vet ju, och det står ju också i boken, att Nils Arne ett tag var men lite på glid. Det var inte bara TV Tessaren här, man var ju också på glid in i politiken. Det fanns ju liksom norska statsministrar som ville ha Nils Arne som statsråd. Och där tycker jag att det är intressant att fundera kring, ja, hade han gjort större eller mindre nytta i arbetet för det samhälle han vill ha som politiker och som fotbollstränare? Min övertygelse är ju att han gjorde mycket större nytta som fotbollstränare. För liksom exemplet han och spelarna skapade, det sträcker ju sig långt utanför fotbollsplanen. Och dessutom, och det här vet ni bättre, det är intressant att höra er prata om det, men min känsla är ju att ja, men Rosenborg, Trondheim, för den delen tidigare Mjölner, Narvik, ja, men numera Bodeglimt från Bode, alla de här lagen och framgångarna, alla exemplen, de gör väl saker med, ja, om inte norsk inrikespolitik, så ändå liksom norskt samhälle, hur man ser på olika landsdelar, liksom avståndet mellan centrum och periferi, mellan nord och syd, mellan huvudstad och landsbygd. Vad tror ni om det? Liksom, hur stor har fotbollens betydelse varit för att ja, men få Norge att krympa lite grann och inte vara ett land där norr inte räknas som det på många sätt är i Sverige?
Så jeg tror jo fotball har en stor betydning for det som skjer utenfor det grønne teppet. Det er ingen tvil om. Vi ser jo at det handler jo om ledere. Altså, vi kan slå fast at Nils Arne Eggen har ikke overlevd som leder i adresseaviser eller i en, skal vi si, en vanlig bedrift. For at han hadde en veldig direkte stil som jeg ikke tror alle ville ha taklet. Du må være kall det topperisutøver eller noe sånt, at du vet litt hva som forventer, at du tåler det som blir sagt. Men så var jo Nils Arne også verdens beste til å kanskje kjefte ut i plenum, og så kom han bare om unnskyldning når det var bare dere to etterpå. Så da, han kom alltid og bare om unnskyldning. Han har jo det postulatet sitt, det kun lov å være sint et sekund på rad. Og jeg opplevde det i praksis, der jeg hadde bestemt meg for at nå, Nils Arne, nå er det slutt. Og så neste gang jeg møter han, så ser jeg bare hvor han, etter han hadde kjeftet meg ut på Lerkendal etter jeg var ferdig å spille. Og så kommer han bare bort til meg med en gang. Han bare gikk fra de som sto der. Altså, jeg beklager det siste, vet du, men... Og så begynner jeg, altså, så tenkte jeg, ok, du lever etter dine egne postulat. Da er det greit, da tåler jeg det litt. Og du ser hvordan han Knudsen gjør det opp i Bodø nå, som er definitivt sammenlignbart med hva vi gjorde på slutten av 90-tallet. Altså, Bodø-Glimt er jo der. Ok, det er ikke Champions League, men de er med ute i Europa og alt det der, og de gjør gode resultat. Og det påvirker alle rundt seg, spesielt i landsdelen nå i Nord-Norge, så er det jo folk folk som ser til hvordan Glimt drifter klubben. Glimt er veldig opptatt av, de sier at de er ikke opptatt av resultat, kun av utvikling og prestasjon. Det er jo veldig godt å høre, men taper du nok mange kamper, så ryker også Knudsen der oppe.
Ja.
Men det er viktig, altså, men det handler jo mye om følelser og samholdet, og det, her at, det er jo det som er litt denne krigen nå, Molde-Rosenborg, ikke sant? Det er jo denne her moldenserne mot trønderne, altså akkurat det, og vi samholder de aller fleste, selv om det er noen trøndere som også vil at man skal stå æresvakt. Jeg
er tilbake der du nå.
Ja, nei, men det er jo liksom, men det handler om fotballen gir et samhold som du nesten ikke finner, skal vi si idretten, ikke la bare snevre ned på, men idretten gir deg et samhold som er viktig i det sosiale livet i samfunnet. Eller?
Og så er det jo, Trondheim har jo blitt, har jo tatt store steg som by, altså har blitt en internasjonal kulturby, matby, ikke sant? Spørsmålet er, hvor mye av det er Rosenborg-effekten? Det tror jeg faktisk man kan tillegge Rosenborg ganske mye. Hva betydde Rosenborg for å sette Trondheim på kartet i løpet av 90- og tidlig 2000-tall, og sånn som det har blitt? Det første mange tenker på når de hører Trondheim nå, er Rosenborg. Hva tenkte de på tidligere? Ja, det sto en dom der, og det... Det har vært noen kulturpersonligheter og sånn, men jeg tror nok Erik har mye rett i det at Trondheim har blitt kommet nærmere Norge, resten av Norge, Øst-Norge da, med Rosenborg.
Vi må litt videre, for at du har jo egentlig sagt at du har tre kvarter, Erik, men vi har noen spørsmål til, det får du gå på oppløpssida før du går videre, men for det er mange som har approachet podcasten vår og snakket varmt om Vennville Kings, blant annet har de bedt meg videreformidle ønskeepisoder, det skal jeg ikke gjøre da, men det har jo gått en diskusjon om Haaland eller Tom Lund er størst i Norge. Jeg fikk et innspill i går om du kunne lage en podcast om Lillestrøm i 76, men Mini og Diversen er større enn Tom Lund, eller?
For meg er den største Harald Berg. Harald Lutteberg er den største, men så er Tom Lund, Kniksen, Harald Lutteberg, Halvard Thoresen, altså alle er fantastiske fotballspillere. Ta en kort historie om Harald Berg, det er sikkert artig til Niva også, for Harald Berg var en veldig god fotballspiller, så hadde jeg en høyreving som heter Ove Andreasen, som sprang 100 meteren på 10-9, rask. Og han fikk en gang en spørsmål fra en journalist. Ja, hver gang du starter i bakrommet da, får du passningene ifra han dutte? Så han Ove på journalisten og sa han, om jeg får passninger, spørsmålet er om jeg vil ha ball med ventilen opp eller ikke.
Men har du noen andre norske podcaster på gang?
Alltså det finns ju några avsnitt att göra. Dels finns det ju såklart avsnitt att göra om Drillo och landslaget på 90-talet. Sen så ja, har vi fått mycket respons, många reaktioner från Bergen. Och det finns ju någon masochism där som gör att många gärna vill höra avsnitt om när det går riktigt dåligt för Brann. Och i alla fall första vändan så finns det dessutom en svensk koppling. Och Rickard Norling då, som såg till att Brann åkte ur för, vad blir det, 6-7 år sedan någonting. Så den historien om hur Brann först åkte ut med Norling och sen åkte ut igen då i fjol med egentligen ännu mer spektakulära metoder, den är jag ganska sugen på. Så det är nog någon av de två som väntar härnäst. Lilleström får vänta ytterligare lite längre.
Hans Petter lurer på om du någon gång var ute och upplevde tröndersk punk. Du är ju stor punkfan.
Absolut. Inte på den tiden, men hör, är det Larhöne från Trondheim?
Åt det pass.
Det vet jag inte.
Ja, det kan vara så att det finns ett punkband som heter Larhöne och de möjligen är från Trondheim. Men 90-talet så hittade jag ingenting. Då var det mycket liksom hardcore och sånt som ändå kom från Norge. Fanns ett band som hette Lash Out som jag dock tror faktiskt kom från Molde, apropå anknutning till den rivaliteten. Så när det var dåligt med punk då, man gick ut på, hette det Rio det stället man gick ut på?
Ja, det stämmer nog det. Där är vi med, det kan vi, det känner vi mer.
Det finns kvar eller?
Nej, dessvärre.
Okej, okay. Ja, men det hade jag någon fin kväll.
Du får ett spörsmål här, vem rangerar du högst av Eggen och Drillo?
Ja, men svårt. Och det är inte bara svårt såklart, men inte bara för att jag sitter i en Rosenborg-podcast så säger jag nog ändå Drillo. För att för mig blir det i alla fall lättare att säga det här vad mannen betydde för staden och för regionen. Drillo, han betydde kanske något liknande för hela Norge, men det är inte lika lätt att sätta fingret på. Så ja, men jag säger nog ändå Drillo just för ja, men betydelsen han har haft för...
Du menar Eggen?
Ja, det är Eggen, ursäkta, jag menar Eggen. Såklart, jag blandar ut. Jag dribblar bort korten. Jag menar Eggen.
Minna, kjapt. Eggen eller Drillo?
Nei, det er jo Nils Arne. Det er ikke noe tvil om det. Men vi skal ikke sammenligne epler og pærer. For det er, selv om det er en ting å være landslagssjef, jeg har alltid sagt det, du er ikke landslagstrener. I håndball kanskje, ikke i fotball. Der er du landslagssjef, og så er du trener på et klubblag.
Så har jo begge to da en stolt fortid i Farmen. Hvem er mest stolt av sin deltakelse, lurer Garman på. Jeg vet ikke, Erik, du var med tilbake i 2001. Hvor god var du?
Nej, så det är ju en ganska snårig historia, för det är under min liksom mest aktivistiska period. Så det var ju en typ av politisk manöver. Det var ett enda långt skådespel som var tänkt att liksom avslöja och avtäcka korruptionen och liksom det samhällsfarliga med att docusåper fick medialt utrymme. Det var ett politiskt projekt som på många sätt blev ganska lyckat, men som ändå är lite svårgraderat. Jag visste inte att Mini hade varit med, men...
Nej, han var med så pass kort att... Mini var med så pass kort att det är få som huskar det, Erik.
Jag var inte heller med längre, men jag gjorde ganska stort väsen av mig i alla fall just på debattsidor och så.
Da kan vi ta historien om Odd Iversen som kikker på Harald Martin Brattbakk, som hadde da skåret 15 mål. Så ser han Odd på han, så sier han: du har da ikke skåret mer enn et kvarter. Og jeg var ikke lenger enn et kvarter.
Einar lurer på: hva er den største fotballprestasjonen i Skandinavia? Den er sikkert vanskelig.
Ja, det er det jo. Og ja, men på ett sätt är det väl att Sverige vinner VM-silver för herrar 1958. Men på ett annat sätt är det inte alls det. För det är någonting som sker under, ja, men egentligen några veckor. De bara plockar ihop ett lag och sen vinner de några matcher. Och sen räcker det hela vägen till en VM-final. Så jag är väl mer imponerad av det som byggs över tid i klubblag. Och då är det väl... ärligt talat, antingen Malmö FF på 70-talet, IFK Göteborg på 80 eller Rosenborg på 90-talet. Andra tider, svårt att jämföra det ena med det andra, svårt att jämföra det liksom Bodeglimt gör nu med det som hände före Bosmandomen. Men jag skulle väl säga att de tre ändå är i särklass, och det är svårt att liksom gradera det ena mot det andra. Jag tycker att det är väl så stort att Rosenborg gå till en kvartsfinal 97 som det är att Malmö FF går till final 79. Jag tycker det är jämförbart att Bodeglimt går långt i Conference League idag jämfört med att någon gick till ett Champions League-gruppspel 92. Så det blir ju alltid lite skevhet där. Men trots allt, Malmö, Göteborg, Rosenborg är prispallen. Sen får ni väl välja och liksom pussla lite som ni vill där.
Så var det en tränare som var i Rosenborg i drygt år, Per-Mathias Högmo, han måtte gå. Nu styr han mot guld i Häcken. Hur stor är den prestation? Det är Jo som spör.
Otroligt stor, för jag vet inte hur bra koll ni har på BK Häcken i Norge.
Adam Andersson var ju därför. Det är väl det.
Ja, det är lite, ja, exakt. Ja, men det är en liten klubb. Det är ju från början en kvartersklubb som har fått ganska stora resurser genom Gotia Cup som genererar mycket inkomst. Men det har aldrig varit en vinnarklubb. Det är ingen som har tittat på Häcken och tänkt att ja, de där kommer ta SM-guld. Och ifall Högmo lyckas med det, ifall han just tar en klubb till sin allra första mästerskapstitel, ja, då är det ju historiskt. Det finns inga annat ord. Sen är det inte riktigt klart än. Det är fint försprång, men det kan skaka nerver på slutet när man ska gå igenom dörrar som man aldrig har öppnat förr. Så spännande veckor för Messias.
Messias, ja. Hovland kan ta guld med ringen.
Ja, vi må få høre litt med Even Hovland. Han kunne nok fint spilt i Rosenborg, han vil jeg tro, med det antallet stoppere som var i Rosenborg når Kjetil Rekdal kom. Han har sagt det selv at han hadde vel ikke midtstoppere når han kom i vinter, så... Men for all del, fint for Even, en fin fyr.
To spørsmål til slutt før vi skal slippe deg, Erik. Det ene er, nå er det jo et Rosenborg som da ikke er slik det var i 96. De er 16 poeng bak i Molde, jager Europa, får nettopp da å kunne komme inn i Conference League neste år. Hvor mye følger du med i dag, og Molde-Rosenborg til helga, en storkamp? Jeg vet ikke om du følger med så mye at du kan uttale deg om den.
Jeg følger ikke med så at jeg liksom har et begrepp om vilka taktiska manövrar som kan ge utdelning, men det som har varit i Sverige de senaste åren, det är ju att Bode Glimt har blivit en stor grej, så vi har följt Bode. Molde har varit i Djurgårdens grupp i Conference League, så vi har följt Molde. Så jag vill ärligt talat bättre koll på de lagen än på Rosenborgs elva. Som sagt, Rosenborg, det blir mycket att man har lite koll på Dorsin och ser om Vecchia gör några mål. Men jag vill väl, ja, jag antar att Molde, mästare, Rosenborg på så sätt mer att spela för, men så är det Guard of Honor och allt det där. Så det känns för ganska öppet och ovisst. Vågar man inte på att tippa matchen, men är ju intresserad av att följa norsk fotboll som så sagt på så många sätt känns som att den har sprungit förbi den svenska, och kommer ju därför följa både Moldes match mot Rosenborg och sen Moldes match mot Djurgården för att se, se vilka slutsatser vi får därifrån.
En liten sån vansklig grej till slut, för det pågår en stor diskussion nu i Norge om VM i Qatar. Vi tar tom utom det för du får gå där. Hvorvidt folk ska se på, hvorvidt folk ska boykotta, hvorvidt folk ska resa, om de ska sitta på pub och se på där, om de ska boykotta det. Jag vet inte, ska du ut i Qatar?
Jag ska till Qatar och jag ska ju dit som journalist. Och i Sverige i alla fall har vi haft exempel på journalister som gått ut med att de boykottar VM i Qatar. Och på ett sätt så förstår jag det. Jag förstår att folk inte vill ha med det att göra. Men på ett annat sätt tycker jag det är obegripligt. Som journalist kan inte din instinkt vara att bojkotta något du tycker står fel till. Jag gillar inte krig. Jag ska inte åka till Ukraina och rapportera om det. Liksom, det blir jättekonstigt. Så jag tycker det är någon form av journalistisk skyldighet att åka dit. Sen är det klart att man inte kan rapportera som vanligt. Det går inte att skriva enbart om matcherna och målen. Men det är också väldigt svårt att sitta 25 dagar i rad och skriva gästarbetare, gästarbetare, gästarbetare. Och på ett sätt kan jag ju tycka att ifall du inte känner till problemen med VM i Qatar nu, ja, då har du nog inte lyssnat särskilt noga, för det är ju ganska väl dokumenterat. Det jag har drivit igenom gentemot Aftonbladet, och som jag är min arbetsgivare i det sammanhanget, det är att allt jag skriver ska omgärdas av information från Amnesty eller Human Rights Watch. Vi ska inte sälja annonser runt de texterna, utan där ska det just finnas information från människorättsorganisationerna. Och det var viktigt för mig att det jag skrev skulle paketeras på det sättet. Och så har jag förhållit mig till det hela som journalist. Sen finns det en massa olika saker. Om man bara är en vanlig åskådare, hur gör man då? Om man är fotbollsstjärna, hur gör man då? Men som journalist har jag gjort på det sättet.
Mini, kommer du til å se VM i Qatar?
Definitivt kommer jeg til å gjøre det. Og jeg er jo definitivt ikke noe sånn, jeg følger jo med i samfunnet og litt sånn, men jeg registrerer at det skal være etter, jeg registrerer at det lovlig, og så kan du si at jeg også er jo selvfølgelig som de aller, aller fleste helt imot hvordan det landet der drives. Men det drives ikke med at vi ikke møter opp, eller at vi får ikke endre noe med å ikke møte opp. Du har mer påvirkningskraft hvis du til stede.
Ok, Erik, det ble en time det. Tusen hjertelig takk for oppmøtet. Lykke til med boksalget Rosenborg 96. Hva sier magkjenslen? Blir det mange juletrær som fulle av Rosenborg-bøker nå?
Ja, så måste det väl vara. Hur ska man annars agera i Tröndelag? Det finns inga alternativ. Det är den självklara klappen under träden. Ni gör som ni vill. Jag tror det blir bra oavsett. Men stort tack för att jag fick vara med. Och framförallt, som jag sa, vilken ära att få dela mikrofon med självaste Mini Jakobsen. Inte varje dag. Det hade man inte trott 1996.
Han blev rak i ryggen här då.
Okej, tusen tack Erik. Ha det bra. Vi fortsätter lite grann med Mini. Vi har fått en del spørsmål till dig och Mini som går på den här tia. Ola Martin lurer på vad var Minis, jag kan ta med Steffen först, vad var Minis bästa kamp i Rosenborg tror jag?
Ja, det er et godt spørsmål, helt umulig for meg å si. Det var jo 8-9 år min i Laopel, så jeg melder pass der. Ja.
Beste kamp, det er vanskelig å si, for det er jo så søkkende mange.
Nettopp.
Ja, det er jo bare en som er beste, men det, altså jeg kan si min største opplevelse, det er semifinalen i 1988, der vi slår start 5-0 i øsende regnvær, 22 000 tilskuere, 0-0 til pause, og jeg skårer 1-0 og 2-0. Så det er den største opplevelsen min med Rosenborg, for at det var den første opplevelsen, ikke sant? Så kan du si selvfølgelig Milan, ok, da spilte jeg bare 52 sekunder, eller hva det var for noe, vært med og slått Dortmund og Real Madrid, og, som da selvfølgelig er stort, men den semifinalen mot start, den sett som jeg som den største opplevelsen.
Har du sett den andre målgivende han har mot Real Madrid?
Jeg har sett den.
Han slår den 5-40 ut i Brattbakk der.
Ja, ja.
Det er et postulat av Nils Arne Eggen. Jo nærmere dørlinja du kommer, og nærmere mål, skal du alltid spille ballen enten 45 grader eller på bakerste. Det er et Rosenborg-postulat. Og grunnen til det, nå skal jeg fortelle alle de som er, for dette forteller jeg til alle som er, det er nemlig at det er en magnet inne i fotballen. Og alle forsvarsspillere, forsvars- og angrepsspillere også, søker mot ballen. Så hvis du gjør et løp og kommer deg på bakerste, så står du nesten bestandig alene på bakerste stålet.
Eller Haaland skårer målet sin, er det ikke det?
Ja, Steffen Iversen også var veldig god på det, jeg
husker. Ja, ikke sant? Så det der er et postulat.
Einar lurer på, hvem tror du hadde vunnet av dagens Rosenborg mot 96 Rosenborg?
Nei, det er 96 Rosenborg.
Tror du det?
Ja, altså, du kan jo ikke flytte, du må jo tenke på at vi da er et sted mellom 22 og 32 år.
Ja.
Fotballaget Rosenborg, nå er de jo bedre trent enn oss, altså det er flere sixpacker inne i garderoben enn vi hadde mye onepack på de aller fleste, og var ikke så opptatt av kosthold og alt det der, men fotballmessig og fotballhodene som satt i garderoben i 96, vil jeg påstå er bedre enn det i dag.
Hva tror du, Steffen? Han det?
Ja, altså hvis du, ja, som du sier da, du må jo ta nivået for det, det altså nivået har blitt høyere generelt, så, men nei, vi må si 96 da, siden min sitt her.
Jo, men de vil nok kanskje ha sprunget mer, ja. Men det er forskjell på kvantitet og kvalitet.
Anders lurer opp på det da, altså du har jo fått mye rosen og Niva var jo voldsom her, men du fikk jo en del kritikk for at du stoppet på midtstreken og ikke jobbet hjem da. Da sto de ofte fest og lot det bli, så fikk de ordne opp bak deg der. Bergdromo, ja. Stensås og gutta boysen. Men kunne du ha spilt Vingebekk i 3-5-2-systemet til Rekdal?
Nei. altså, en av grunnene til at jeg la opp, jeg la jo opp ett år før kontrakten min gikk ut. Og det var for at jeg så det at hvis jeg nå skulle henge med, så må jeg begynne enda mer alvorlig i kosthold, treningsmessig, altså jeg er jo ikke som han, altså, det var kanskje du som sa, jeg er ikke noen terrengløper. Altså, jeg er jo ikke den Leo eller den, de spillerne i dag som fær opp og ned langs siden. Jeg hadde jo en avtale med Trond Henriksen hvis jeg går langt tilbake. Her er din halvdel, her er min halvdel. Jeg spør ikke om hjelp på min halvdel, så da kan du drite i å spørre om hjelp på din. Husk på når vi spilte mot Molde, ta det da, men Dennis Schiller, ikke sant? Vår gode svenske. Jeg og han var som regel de beste på banen når vi spilte mot hverandre, for jeg orsket aldri å følge han oppover, og han var jo med og la innlegg og var positiv, men han var jo aldri der når jeg fikk banen, så jeg var jo også god. Så det er viktig å være god en mot en, så derfor lot jeg de her venstrebackene få lov å holde på selv og rødde opp.
Og så er det denne storkampen da, for nå er det nettopp 3-5-2, og det er ikke 4-3, Mini drar til Spania og golfer. Jeg får da herlig besøk av Gjøran i studio på søndagen, du har fri, Steffen, men hva tror vi? Bortestatsikten Rosenborg her, Molde blodtent på grunn av æresvaktgate.
Ja, jeg tror nok Molde hadde vært blodtent uansett, fordi det er Rosenborg som kommer på besøk, så jeg tror kanskje ikke det hadde hatt så mye å si, men det er jo deilig at det er litt fyring da, at det er litt temperatur før det er, og du ser jo åpenbart på Molde at det betyr masse for dem og Rosenborg, og de snakket jo veldig mye om Rosenborg på gullfesten til Rosenborg-lag som aldri har vært i nærheten av å konkurrere med dem i år, så det er helt åpenbart at Rosenborg sitter oppe i hodene på Molde-spillerne, og så er det jo svært viktige poeng åpenbart for Rosenborg som har masse å spille for, så jeg frykter jo litt den borteformen som du sier, og kunstgressformen til Rosenborg, men det er de to kampene som de har levert nå, supersolid bakover, skåret bra med mål, så tror jeg at Molde skal få det tøfte.
Molde er jo det laget som har slått inn minst mål, det er jo overraskende. De har jo lagt om litt sånn 3-5-2-variant, eller hva det er for noe. Nå er jo ikke denne tallkombinasjonen det viktigste. Det viktigste er hva du gjør når du har ballen, om du spiller fremover eller sidelengs. Og der har jo Rosenborg blitt bedre, det er det jo ingen tvil om. Men der er jo Molde veldig god, og Molde vinner denne serien veldig fortjent, for de spiller en god fotball. Så det jeg er redd for er jo, som du sier, borteformen til Rosenborg når Molde ikke slipper inn mål. Jeg er usikker på om Rosenborg klarer å score to mål, for eksempel. Og jeg tror Molde blir å score. Så en tøff kamp. Jeg kommer ikke å legge noen penger, euro, fra Spania på Rosenborg-seier.
Tor Håkon lurer da på, før slipp deg, Mini. Ville Mini og resten av laget stått æresvakt for Molde hvis de hadde vunnet serien på 90-tallet?
Det er jo så usannsynlig at Molde skulle vinne serien på 90-tallet.
Nå snakker du deg bort.
Du, jeg stod og tenkte på det her der. Altså, hvis jeg nå i dag da, skulle ha spilt da, Og så er det jo bestemt at vi ikke skulle stå æresvakt. Vet du hva, jeg tror kanskje jeg har i ren faenskap stilt meg opp og klappet. Og så har folk lurt på om jeg gjør det her i ære til, eller om jeg er i ren faenskap. Da ville jeg vært i ren faenskap.
Det er artig å se om noen tar en sånn Mikke Karlsen under nystemten og stiller seg opp alene, og ja. Det har vært rått.
Jo, det er litt sånn her der, og så må vi ta det da med et smil og humør, men ja. Nei, som tidligere som jeg sa, jeg har jo hoppet frem og tilbake om det her skal ikke, men jeg er på skal ikke.
Ja, for altså treff da, de sto æresvakt for suverene tiller i andre divisjon kvinner i helga. Det må være greit det.
Jo, de som vil gjøre det, fantastisk. Som Rosenborg gjorde for Bodø/Glimt på grunn av at du har et tett forhold til dem og ville hedre dem. Da Glimt vann med 100 poenger, noe sånt var det, ikke sant? Da ville Rosenborg gjøre det, men jeg har ikke lyst til å gjøre det nå.
Ok, vi skal la mine få slippe. Tusen takk for besøket i god tur til Spania. Jeg og du, Steffen, vi skal ta ukas lag for virus. Det drar seg mot slutten av sesongen, Steffen. Intens cageball-match mot Rosenborg-Grønning på mandag. Hverken du eller jeg var noe... Vi ikke med på ukas lag, da.
Jeg burde vært med, men det greit.
Nei, det burde du ikke, da. Men ikke heller. Og så har jeg fått... blitt foreslått Sander Andreasen og Martin Birkelund for NTNU i student-NM i futsal, men det får bli med hederlig omtale, altså. Jeg må ha en prat om futsal, ukas lag og sånn på kammerset til sesongen. Forløpig så kjører vi fotball-varianten.
Ja.
Ja. Og i Nivas, Rosenborg 96-ånd da, og Mini, så kjører vi 4-3-3, så er det mye nøver til toppfotballen da. Rosenborg vant jo, resten var Ranheim røker jo, Rosenborg kvinner røker jo, så vi må se til bredden her.
Der du liker deg best, altså, du trenger ikke noen unnskyldning du får gå til bredden.
Keeper Magnus Aspås Schalla, kjenner du?
Ja. Ja, Aspås kjenner jeg. Han var bra talent, husker jeg, når jeg spilte. Han hadde større forhåpninger til han enn han hadde til min egen karriere.
Men det vondt å si det, men svært viktig borteseier for ærverdig Nytromond for Schalla og Tynset mot Tynset i helga da. Det som kok i fjerde divisjon nå. Aspås og Schalla slapp inn mye mål før, men nå holdt dem nullen i kampen som gir dem håp om å berge plassen foran siste runde i helga. Mm. Buvik kan rykke ned, Schalla kan rykke ned. Det koker i fjerde divisjon.
Det koker, herlig. Herlig.
Bekkfireren er lynkjapp her. Øyvind Alseth er tilbake endelig etter den bjønnstygge grisesmellen mot Steinkjær der. Bidrar med scoring 8-0 seieren over Byrival Kolstad. Alseth er en god fotballspiller. Ferdig sagt. Men så får vi se da om Selnes og Co klarer å beholde Alseth og gutta neste år, Junkeren som rykket opp. Midtstopperparet er da Jørgen Sønstebø Rosenborg gutter 16. Og hvorfor det?
Nei,
Rosenborg gutter 16.
Ja, de kom til cupfinalen selvfølgelig.
Nettopp.
Selvfølgelig. Den skal spilles på i Trondheim.
Ja.
Det må vi lade opp til.
Det må vi lade opp til. Eneste trønderske, ja, nå vet vi ikke hvordan det blir neste år med herrelaget. De kan jo gå til finalen, men Stjørdaling, som da loste, var kaptein for sine menn som slo Brann 3-2 i Bergen i semien, og nå venter da Godse i finalen, og det er
drosjt. Det gror bra i G16-laget her. Ja. Det snakkes varmt om den generasjonen der, så det er spennende.
06-07-gangen er god. Har med seg Vegard Skomakerstuen Åsen fra Alvdal i midtforsvaret. De rykket opp fra 5. til 4. Du gliser.
Skomakerstuen?
Ja.
Fra Alvdal?
Ja, men hør nå. Vegard Skomakerstuen Åsen Alvdal. Slo Schalla 2-7-0, rykket opp til 4. divisjon. Og du hørte rett, jeg tror det er søskemaren eller tremning med Hjermund Åsen.
Ja.
Ja. Så det er fotball, vet du.
Ligger i genene.
Ja. Neste år blir Tynset Arledal, det blir moro i fjerde.
Skomaker, bli ved din lest.
Morsom, men du, ja.
Ja.
Erik Scheie Rørvik må nærme seg legendestatus i Rørvik. Scheie nå ser ut som han spiller bekk nå på det laget. Slå Namsos i lokaldarby. Er det 3 timers bilkjøring mellom Namsos og Rørvik? 2 timer?
Nei, ja, det passer på nordtrøndersk geografi.
Det er langt og helt sikkert fest på bussen hjem fra Namsos da Rørvik tok tilbake hegemoni helt oppi Namdalen i helga som var. Og så er det da NTNU og Verdal. De er A-poeng for den siste runde i den avdelingen, så det koker også i den fjerdesjonsavdelingen, Stenersen. Du må følge med. Midtbanetrioen er da Ronja Meistad Orkla, hardt prøvet Orkla-gjeng i bunn av 3. divisjon kvinner, vant da bunnkampen mot NTNU sist, og har mulighet til å berge noe en runde før slutt. Og så der er det drama i 3. div kvinner. Ronja Meistad inne sammen med Andreas Lundereng, skjefte. Han er fra 6. divisjon, fra Åren. Ina Vårhus sitter ikke.
Ja. Og det ikke alle vet her, er at du er ute og kikker på alle disse kampene, sant?
Ja, ja.
Du drar jo ikke her bare ut fra løse lufta.
Jeg er ikke sikker på om han spiller sentra midtbane, han sjef der, men han...
Her gjør han det.
Han er kaptein og er fusialt og vant da 11-0 i helga og kan rykke opp i helga Åren i 6. divisjon. Ta med seg da, har du hørt om Carlo Holse?
Hørt om han?
Ja.
Solid fyr.
Han var god mot Godse og er eneste Rosenborger inne, og det er fortjent.
Runda 100 kamper? mot Godse. Bra prestasjon det, har blitt en viktig, viktig brikke I det her Rosenborg-laget, og spent på om Rosenborg får beholde han I januar.
Angrepstrioen da midtspissen Roy Bolme, Rindarns store, store sønn, og da vet jeg om både journalister og kommentatorer fra den bygda. Dette den største sønnen fra Rindarn.
Ja.
8 mål mot Kiel Hemne I 5. divisjon fra 40-årige Bolme. Arne Scheie har gått ut I avisa Sør-Trøndelag og kalt det verdens historie. Ja, det klasse da. Ja, Bolme har lagt kvalen for mange, inkludert mine lag da jeg trente breddelag. Ja. Bolme, klassespiss. Har med seg to kvinnelige kanter, Vilde Vinge Kristiansen fra det suverene tidlig laget. 7-0 borte mot treff, 2 goller og toppskårer I ligaen på Kristiansen. Det jo Lichgack da, for dem som lokalkjent. Så kan dere jo tenke ut den selv. Hovart, nå skal de spille opprykkskvalik mot Porsanger. Vet du hva de møtte treff? Vet du hva ropet til treff
Nei.
Hun sier bjef, bjef, vi roper treff, treff.
Den sitter.
Ja. Siste kanten da Helene Gross-Benberg fra Nardo. 2 goller I andre div borte mot Blindheim for Nardo for den tidligere Byåsen-spilleren. Ung, teknisk, finslepen, jobber mye med egen trening. Hun blir god. Og da tok jeg ikke med Jonas Svensson som leder serien I Tyrkia. Men nå må du svare oss på bellingen, Jonas. Vi prøver å få tak I deg.
Alt vi vil å få tak I deg, Jonas.
Det var ukas lag. Det var Niva, det var Mini, det var Stenersen.
Stort å ha Niva på besøk da.
Ja,
han levert fantastisk bra, synes jeg.
Vi tilbake neste uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.